Mordet på greve Folke Bernadotte. Folke Bernadotte var en svensk diplomat, adelsman och humanist vars liv var nära förknippat med några av de mest turbulenta händelserna under mitten av 1900-talet. Född 1895 i den svenska kungafamiljen fick Bernadotte internationellt erkännande under de sista månaderna av andra världskriget genom att förhandla fram frigivningen av över 30 000 fångar, många från nazistiska koncentrationsläger, via sitt ledarskap i räddningsmissionen Vita bussarna. Hans rykte som neutral, medkännande och pragmatisk förhandlare gjorde honom till en av Europas mest respekterade humanitära gestalter. År 1948, när den nyligen bildade FN stod inför sin första stora prövning i Mellanöstern, utsågs Bernadotte till organisationens första officiella medlare. Den arabisk-israeliska konflikten som flammade upp efter FN:s delningsplan och deklarationen av staten Israel eskalerade snabbt till ett totalt krig mellan judiska och arabiska styrkor. FN sökte en medlare som kunde agera opartiskt mellan de två sidorna, åtnjuta internationellt respekt och besitta de diplomatiska färdigheter som krävdes för att navigera i en extremt volatil situation. Bernadotte bevisade förhandlingsmeriter, hans neutralitet som svensk och hans humanitära erfarenhet under kriget gjorde honom till den ideala kandidaten för detta känsliga och hittills unika uppdrag. Humanitära och diplomatiska prestationer. Innan han engagerade sig i den arabisk-israeliska konflikten hade greve Folke Bernadotte redan byggt upp ett bestående rykte som humanist och diplomat. Hans mest framträdande prestation ägde rum under de sista månaderna av andra världskriget, då han ledde en djärv räddningsmission som räddade tiotusentals människor från nazistiska koncentrationsläger. Som vice ordförande i Svenska Röda Korset använde Bernadotte sina diplomatiska kontakter, lugna temperament och moraliska mod för att förhandla direkt med höga nazistiska tjänstemän, inklusive Heinrich Himmler, en av Tredje rikets mäktigaste figurer. Genom en kombination av ihärdighet, takt och strategisk neutralitet säkrade Bernadotte frigivning och evakuering av cirka 30 000 fångar från tyska läger i början av 1945. Bland de frigivna fanns skandinaver, fransmän, polacker och ett betydande antal judiska fångar som stod inför en snar död i samband med naziregimens kollaps. Hans insatser kulminerade i etableringen av en djärv räddningsoperation känd som Vita bussarna. Projektet Vita bussarna var en logistisk och humanitär innovation. Bernadotte organiserade en konvoj av bussar, lastbilar och ambulanser, helt målade i vitt och markerade med stora röda kors, för att göra dem igenkännbara som neutrala fordon mitt i krigets kaos. Dessa fordon korsade farliga stridszoner i Tyskland och ockuperat Europa, samlade in fångar från koncentrationsläger som Ravensbrück, Dachau och Neuengamme och transporterade dem till säkerhet i neutrala Sverige. Den vita färgen på bussarna valdes medvetet för att skilja dem från militär transport och signalera deras humanitära syfte, en idé som senare påverkade den moderna praxisen att märka humanitära och medicinska fordon i konfliktzoner för att säkerställa deras skydd enligt internationell rätt. Bernadottes mission var inte fri från faror. Konvojerna opererade under ständig hot om attacker från allierade bombplan och blockader från lokala nazistiska befälhavare. Trots dessa utmaningar överträffade operationen alla förväntningar, räddade tusentals liv och visade hur diplomatiska förhandlingar, även med de mest hänsynslösa regimerna, kan ge påtagliga humanitära resultat. För sitt ledarskap och mod hyllades Bernadotte internationellt som en symbol för moralisk integritet och praktisk medkänsla. Hans arbete med Svenska Röda Korset förkroppsligade de högsta idealen om neutralitet och humanitär tjänst, principer som senare skulle styra hans utnämning till FN:s första medlare. Operationen Vita bussarna räddade inte bara liv, utan bidrog också till att lägga grunden för efterkrigstidens humanitära rätt och moderna fredsbevarande praxis, vilket gjorde Bernadotte till en pionjär inom humanitär diplomati. utnämning till FN-medlare och 1948 uppdraget. Efter sitt enastående humanitära arbete under andra världskriget hade greve Folke Bernadotte blivit en figur av internationellt förtroende och moralisk auktoritet. Hans meritlista inom neutralitet, diplomati och medkänsla ledde till att FN utsåg honom till sin första officiella medlare, en ny och hittills unik roll i internationell diplomati. I maj 1948 stod FN inför sin mest akuta kris, utbrottet av ett totalt krig i Palestina efter slutet på det brittiska mandatet och deklarationen av staten Israel. FNs delningsplan från 1947, generalförsamlingens resolution 181, föreslog att dela det brittiska mandatet Palestina i två självständiga stater, en judisk och en arabisk, med Jerusalem under internationell administration. Medan judiska ledare accepterade planen som en diplomatisk seger och rättslig grund för statsbildning, förkastade palestinska araber och grannländer den som djupt orättvis. Vid den tiden utgjorde palestinska araber cirka 2/3 av befolkningen, medan judar endast utgjorde cirka 1/3. Ändå tilldelade planen 55% av Palestinas totala yta till den föreslagna judiska staten, trots att den judiska befolkningen ägde mindre än 7% av marken enligt laglig titel. Resten, mestadels områden och jordbruksmark i arabisk ägo, skulle utgöra grunden för en fragmenterad och ekonomiskt svag arabisk stat. För palestinier och den bredare arabiska världen representerade denna delning inte en rättvis kompromiss, utan en form av expropriation, orkestrerad i skuggan av kolonial reträtt och internationellt skuldkänslor efter förintelsen. För det arabiska och palestinska ledarskapet bröt FNs beslut mot både principen om självbestämmande och den levda verkligheten av demografiskt och territoriellt ägande. Det sågs som påtvingandet av en utländsk politisk enhet på ett land vars majoritetsbefolkning varken hade gett sitt samtycke eller konsulterats i dess skapande. Planen demonterade effektivt enheten i det historiska Palestina och sågs av araber som kulmen på en lång process av rättighetsberövande som började under det brittiska mandatet och accelererades genom vågor av judisk invandring sponsrad av den sionistiska rörelsen. Därför, när staten Israel deklarerade sin självständighet 14 maj 1948 och arabiska arméer intervenerade nästa dag, sågs kriget i den arabiska världen inte som en aggressionshandling, utan som ett försök att motstå den påtvingade delningen och försvara Palestinas territoriella och politiska integritet. I denna atmosfär av krig, fördrivning och bittra historiska klagomål skickades greve Folke Bernadotte som FNs första medlare. Trots sitt rykte och uppriktighet mötte Bernadotte snart hela kraften i de ideologiska och religiösa övertygelser som drev konflikten. Många ledare inom den sionistiska rörelsen, inklusive mainstream-nationalister och extremistiska fraktioner som Lehi, Sternligan, trodde att hela landet är rätts Israel, som beskrivs i den hebreiska bibeln, var det judiska folkets eviga och gudomligt föreskrivna hem. För de hade detta gudomliga mandat företräde framför all internationell rätt, politisk kompromiss eller diplomatiska förhandlingar. Konceptet med delning, erkännandet av en arabisk stat på någon del av vad de betraktade som helig mark, var i deras ögon inte bara en politisk eftergift, utan ett andligt svek. Denna orubbliga tro på gudomlig suveränitet placerade Bernadottes uppdrag i direkt konflikt med den ideologiska grunden för många sionistiska ledare, särskilt den militanta underjorden. Ändå fortsatte han, fast besluten att hitta gemensam grund mellan rättvisa och pragmatism. Hans outtröttliga ansträngningar ledde till krigets första vapenvila, utlyst 11 juni 1948, som tillfälligt stoppade striderna och tillät humanitär hjälp att nå civila på båda sidor. Under denna vapenvila formulerade Bernadotte sitt första fredsförslag, styrt av principer om rättvisa och humanitär omsorg. Han föreslog att Jerusalem skulle placeras under internationell kontroll på grund av dess universella religiösa betydelse, att palestinska flyktingar skulle få tillåtelse att återvända till sina hem eller få kompensation, och att territoriella justeringar skulle göras, tilldelning av Galileen till Israel och Negevöknen till araber, för att skapa en mer rättvis fördelning av landet. Även om planen reflekterade måttfullhet och en uppriktig strävan efter kompromiss, avvisades den omedelbart av båda lägren. De arabiska regeringarna förkastade den eftersom den implicit erkände Israels existens, medan många sionistiska fraktioner, särskilt den extrema högerunderjorden, fördömde den som ett svek mot det judiska anspråket på hela Eretz Israel. I radikala kretsar sågs Bernadotte inte som fredsstiftare, utan som ett hinder för det gudomliga ödet, en utländsk tjänsteman som vågade ingripa i vad de betraktade som uppfyllelsen av biblisk profetia. Ändå fortsatte Bernadotte att tro att fred var möjlig om förnuft och mänsklighet skulle segra över ideologi och hämnd. Han behöll sin tro på diplomati även när extremistiska grupper började finna hans närvaro outhärdlig. Tragiskt nog ledde hans engagemang för fred och internationell rätt honom snart till en dödlig konfrontation med dem som trodde att deras mission var helgad av Gud och därmed utanför förhandlingar. Mordet på Folke Bernadotte. I september 1948 hade greve Folke Bernadottes mission i Palestina placerat honom i centrum för en av 1900-talets mest volatila konflikter. Hans roll som FN-medlare krävde neutralitet, men neutraliteten i sig hade blivit outhärdlig i ett krig drivet av existentiell rädsla och helig övertygelse. De motsatta sidorna såg hans fredsförslag inte som försoningsgest, utan som hot mot deras legitimitet och gudomliga syfte. För de arabiska staterna erkände Bernadottes medling implicit staten Israel, vilket de betraktade som en oacceptabel kränkning av arabiska och palestinska rättigheter. För den sionistiska rörelsen, särskilt dess militanta fraktioner, sågs hans förslag som ett försök att beröva land som de trodde var gudomligt utlovat till det judiska folket. Tanken att ett internationellt organ, eller en utländsk diplomat, kunde omrita gränserna för Eretz Israel efter politisk bekvämlighet var för dem en form av kätteri. Bland de mest extrema av dessa grupper var Lehi, även känd som Sternligan, en sionistisk underjordisk organisation som länge förespråkat väpnad kamp för att fördriva både brittiska och arabiska styrkor från Israels land. Lehis medlemmar trodde att de uppfyllde en helig plikt att återta hela bibliska Israel och avvisade varje kompromiss som erkände arabisk suveränitet över vad de betraktade som helig jord. För dem var Bernadottes fredsplan, som krävde internationell kontroll över Jerusalem, återvändande av palestinska flyktingar och territoriella eftergifter till araber, inte en diplomatisk ansträngning, utan en handling av svek mot Guds löfte och det judiska folkets öde. 17 september 1948 avslutades Bernadottes liv våldsamt. Han reste i en FN-märkt konvoj genom Katemondistriktet i Jerusalem, i sällskap med den franske FN-officeren överste André Seroth, när de föll offer för ett bakhåll av Lehi-militanta förklädda till israeliska soldater. När fordonen saktade ner vid en vägspärr närmade sig en av angriparna, senare identifierad som Yehoshua Cohen, Bernadottes bil och avlossade flera skott på nära håll, varvid Bernadotte och Seroth omedelbart dödades. Mordet chockade världen. Bernadotte var obeväpnad, reste under skydd av internationell rätt och var uteslutande engagerad i ett humanitärt och diplomatiskt uppdrag. Hans mord representerade inte bara ett angrepp på en man, utan ett angrepp på själva FN:s auktoritet och det sköra idealet om internationell fredsbevarande. I det omedelbara efterspelet fördömde den provisoriska israeliska regeringen, under ledning av David Ben-Gurion, mordet offentligt och förbjöd Lehi och Irgun, den andra stora underjordiska milisen. Reaktionen gick dock inte längre än full ansvarsskyldighet. Även om flera LEI-medlemmar greps, dömdes ingen någonsin för brottet. Inom några år fick organisationen amnesti, och vissa av dess tidigare medlemmar innehade poster i den israeliska regeringen. På internationell nivå väckte mordet på Bernadotte indignation och sorg, särskilt i Sverige och vid FN. FN:s generalförsamling hedrade honom med en högtidlig hyllning, och hans död stimulerade ansträngningar att etablera en mer strukturerad fredsbevarande och skydd för FN-personal i konfliktzoner. Ändå förblev hans uppdrag politiskt ofullbordat. Hans ställföreträdare, Dr. Ralph Bunche, tog senare över hans arbete och förhandlade framgångsrikt fram vapenvilorna 1949, för vilket Bunche tilldelades Nobels fredspris. För många historiker symboliserade mordet på Bernadotte kollisionen mellan helig nationalism och internationell diplomati, mellan ett världsbild rotat i gudomlig rätt och ett annat baserat på kompromiss och humanitär rätt. Hans död avslöjade gränserna för moralisk övertalning inför militant ideologi och faran för de som försöker medla mellan ovrenliga absoluta. Greve Folke Bernadottes arv lever inte bara i tragedin med hans mord, utan i de ideal han stod för: förnuft över fanatism, rätt över våld och övertygelsen att även i världens mest splittrade platser är fred en moralisk imperativ värd att dö för. Konsekvenser och arv. Mordet på greve Folke Bernadotte den 17 september 1948 skickade chockvågor genom det internationella samfundet. Det var första gången en representant för den nyligen bildade FN medvetet mördades under utförandet av ett fredsuppdrag. För många symboliserade mordet den internationella rättens skörhet i en era som fortfarande återhämtade sig från världskrig och folkmord. Det avslöjade också spänningarna mellan den framväxande israeliska staten, rotad i ett nationalistiskt och religiöst synsätt på suveränitet, och de globala idealen om fred, förhandling och ansvar som Bernadotte representerade. I Sverige togs Bernadottes död emot med djup sorg och indignation. Han var en nationell hjälte, beundrad för sina humanitära insatser under kriget och sedd som en moralisk röst i världens angelägenheter. Svenska tidningar fördömde mordet som en grymhet och krävde rättvisa. Den svenska regeringen lämnade in formella protester till Israel och FN, men diplomatisk försiktighet dämpade snart indignationen. Under Israels tidiga år ville få nationer riskera relationerna med det unga landet, och Sverige lät, trots sin ilska, ärendet slutligen blekna in i historien utan vidare konfrontation. FN svarade på Bernadottes mord genom att bekräfta sitt åtagande för fredsbevarande och skydd av sina representanter i konfliktzoner. Hans ställföreträdare, Dr. Ralph Bunche, en amerikansk diplomat och forskare, utsågs att fortsätta Bernadottes uppdrag. Bunches tålmodiga förhandlingar producerade vapenvilorna 1949, som fastställde vapenvilorna mellan Israel och dess arabiska grannar. För denna prestation tilldelades Bunche Nobels fredspris, den första afroamerikan som gjorde det. Ändå erkändes det allmänt att hans framgång vilade på de grunder som lagts av Bernadottes arbete och uppoffring. I Israel var reaktionen mer tvetydig. Den provisoriska regeringen fördömde mordet offentligt och förbjöd de ansvariga extremistiska grupperna, men dess strävan efter rättvisa var begränsad. Även om LEI-medlemmar greps, dömdes ingen någonsin för Bernadottes mord. Några år senare, under en allmän amnesti, befriades tidigare LEI-medlemmar från rättsliga konsekvenser och vissa innehade poster i israeliskt offentligt liv, särskilt Yitzhak Shamir, som senare blev Israels premiärminister. Kanske den bitraste ironin är att Yehoshua Cohen, LEI-militanten identifierad som skytten som avlossade de dödliga skotten mot Bernadotte och överste Andres Roth, blev en nära vän och personlig livvakt till David Ben-Gurion, Israels grundande premiärminister. Cohen bosatte sig senare i Negev-kibbutzens Debuker, där Ben-Gurion gick i pension. De två levde sida vid sida i åratal, promenerade och samtalade dagligen. Att FNs första fredsmedlares mördare slutligen skyddade mannen som byggde den stat som fördömde mordet avslöjar den moraliska hyckleriet i Israels tidiga år. De moraliska och politiska implikationerna av Bernadottes mord fortsätter att resonera. Hans död visade hur religiös nationalism, när den smälter samman med politisk makt, kan göra kompromiss omöjlig och förvandla medlare till fiender. För Bernadotte var diplomati en förlängning av humanism, en tro på att dialog och empati kan övervinna hat och rädsla. För hans mördare och den ideologi som inspirerade dem var själva marken helig, och förhandlingar likställdes med att överlämna en gudomlig rättighet. Denna kollision mellan universell moral och helig nationalism skulle eka i senare konflikter i Mellanöstern och förblir en av de bestående utmaningarna för fredsbyggande. Trots tragedin med hans död lever Bernadottes arv i de institutioner och ideal som han hjälpte till att forma. Hans humanitära innovationer som vita bussarna och hans betoning på neutralitet i hjälpinsatser banade väg för den moderna praxisen att märka humanitära fordon och personal för skydd enligt internationell rätt. Hans tjänst som FN-medlare lade grunden för framtida FN-fredsbevarande uppdrag och etablerade prejudikat för neutralitet, humanitär tillgång och användning av diplomati i aktiva krigszoner. Greve Folke Bernadotte minns idag inte bara som offer för politisk extremism, utan som symbol för moraliskt mod och internationellt samvete. Hans liv förband världarna av humanitär hjälp och global diplomati, och hans död underströk riskerna för de som står mellan våld och fred. Även om hans uppdrag i Palestina förblev ofullbordat, förblir de principer han levde efter medkänsla, neutralitet och en orubblig tro på människolivets värde, väsentliga för varje fredsansträngning i vår tid. Slutsats. Mordet på greve Folke Bernadotte 1948 var inte bara tystandet av en man, utan också ett symboliskt slag mot idealen om fred och moralisk diplomati som han representerade. Hans död markerade en av de första och mest smärtsamma misslyckandena för FN i deras försök till medling i en efterkrigsvärld som fortfarande kämpade för att upprätthålla rättvisa och mänsklighet. För Sverige var förlusten djupt personlig. Bernadotte var en nationell hjälte, en man av adlig födelse som använde sin position och inflytande i andras tjänst. Israels vägran att ställa hans mördare inför rätta lämnade ett sår i svensk-israeliska relationer som aldrig helt läktes. Än idag förblir dessa relationer svala, och den svenska kungafamiljen har aldrig gjort ett officiellt besök i Israel. Ett tyst vittnesbörd om den bestående skuggan av detta brott. Ändå tillhör minnet av Bernadotte inte enbart Sverige. Han minns och hedras också av det palestinska folket som såg i honom en av de få internationella gestalterna som var villiga att möta den tragedi som utspelade sig i deras hemland. När Nakba, den massiva fördrivningen av palestinier 1948, rev hundratusentals från sina hem, stod Bernadotte nästan ensam bland världens diplomater i sitt insisterande på deras rätt att återvända och fördömande av orättvisan i permanent exil. Hans förslag, rotade i rättvisa och humanitär princip, erbjöd de fördrivna en vision av värdighet och återställande som ännu inte realiserats. I erkännande av hans medkänsla och mod namngav invånarna i Gaza staden gata efter honom greve Bernadottegatan, Shariron Kouinat Barnadwit, belägen i den södra stadsdelen Rimal. Den enkla blå skylten, skriven på både arabiska och engelska, stod i decennier som en tyst hyllning till den svenska medlaren som dog i ett försök att bringa fred till deras land. Den symboliserade inte bara tacksamhet utan också minne, en bro mellan Bernadottes moraliska vision och ett folks fortsatta kamp för rättvisa. Idag ligger den gatan och mycket av Gaza stad runt den i ruiner. Sedan förstörelsen som släpptes lös över Gaza från 2023 har Rimaldistriktet reducerats till spillror. Förstöringen av greve Bernadottegatan är mer än förlusten av en skylt. Det är utplånandet av ett minne och en spegel av det lidande som Bernadotte en gång försökte förhindra. Det finns en tragisk symmetri i denna bild, en man som korsade frontlinjer för att rädda de förföljda minst på en gata som nu ligger begravd under krigets spillror. Ändå lever hans namn även i ruiner, som det gör i Sverige, vid FN och i hjärtan hos de som fortfarande tror på hans uppdrag. Greve Folke Bernadottes arv tillhör alla som hedrar mod, medkänsla och övertygelsen att fred, hur skör den än är en plikt vi är skyldiga hela mänskligheten. Källor: Bernadotte Folke. Mot Jerusalem. London HR och Storchton 1951. FNs generalförsamling. Resolution 181, 2 Palestinas framtida styre. 29 november 1947. FNs säkerhetsråd. S/773 framstegsrapport från FNs medlare för Palestina greve Folke Bernadotte, inlämnad i enlighet med resolution 186, S2 av den 14 maj 1948. 16 september 1948. FNs generalförsamling. Resolution 194, 3 Palestina framstegsrapport från FNs medlare. 11 december 1948. Bunkesjö, Ralf. Utvalda dokument om den palestinska konflikten, 1947-1949. New York FN-arkiv, 1950. Segev, Tom. En fullständig Palestina, judar och araber under det brittiska mandatet. New York, Henry Holt, 2000. Morris, Benny. 1948, en historia om det första arabisk-israeliska kriget. New Haven, Yale University Press, 2008. Hone, Edward. Ett väl utfört arbete, historien om vita bussarna. Stockholm, Svenska Röda Korset, 1949. Peretz, Don. Den arabisk-israeliska tvisten. New York Facts on Filet, 1996. Svenska utrikesdepartementet. Till minne av greve Folke Bernadotte, 1895-1948. Stockholm, Statens tryckeri, 1949. Khalidi, Valid, redaktör. Från fristad till erövring, läsningar om sionism och det palestinska problemet fram till 1948. Washington, DC, Institutet för palestinska studier, 1971. Pappi, Ilan. Den etniska rensningen av Palestina. Oxford One World Publications, 2006. FNs informationskontor. Greve Folke Bernadotte in memoriam. New York, 1949.